Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja visst, du lyssnar förstås på Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström, en lifestyle-podcast för alla oss som inte har någon vidare lifestyle utan gillar att grotta ner oss i olika styrdokument från Socialstyrelsen. Inget fel i det i och för sig, men så ligger det till. Idag har jag under coronakristider tagit bilen till Sundbyberg för att träffa min gode vän och er gode vän, barn- och ungdomspsykiatriken med det IVH-året, forskaren som jag brukar kalla barn- och ungdomspsykiatrins golden boy. Jag pratar förstås om Per Höglund. Välkommen.
Tack.
Hur mår du?
Jag mår bra. Lite seg idag. Jag har inte varit ute så mycket utan ska ut och springa lite sen ikväll. Hoppas jag piggar upp lite.
Ja, du har fått igång flåset ordentligt och gått ner ganska mycket i vikt, eller
hur? Ja, det stämmer.
Idag ska vi ju prata om förlossningsdepressioner, vilket dels beror på att en av våra kära lyssnare har efterfrågat just det, men faktiskt även för att du har insisterat på att du vill prata om det. Som den gode vännen jag är så har jag då frågat dig om du själv blivit deprimerad nu när du är relativt nybliven pappa. Jag har även noterat, Per, att du som normalt är så snäll och glad ibland har sagt rätt syrliga saker till folk på Twitter, och då har jag tänkt att ja, men nu sover Per dåligt på grund av den här bebisen då, men du har intygat att du i vart fall inte är deprimerad, inte sant?
Nej, det stämmer, och jag tror att jag får inte riktigt lika mycket intellektuell stimulans och har lite mindre att göra, då är det lättare att irriteras på andra, och generellt blir jag lite irriterad på experter som uttala sig utanför sitt eget kompetensområde, vare sig det är psykiatri eller corona eller andra områden. Jag tycker man ska veta vad man har gränser för ens kunskap går.
Ja, men precis. Den gränssättningen vet jag att du är noga med. Sen har du ju även varit lite extra intresserad av att tala om pappor som drabbas av förlossningsdepression, och inte då för att du går och ruvar på något latent kvinnoförakt eller så, utan mer för att du tycker att man talar lite för lite om det. Och jag tycker att det var en jättebra idé, men samtidigt så riskerar ju den mamman som lyssnar på det här att bli oerhört besviken om hon först inser att det är två snubbar som ska prata om förlossningsdepression och sen att vi dessutom bara tänker prata om pappornas lidande. Det vore ju magstarkt när det alltjämt är kvinnan som bär runt på barnet i 9 månader och så vidare. Och därför har vi dels valt att få med en kvinnlig röst som dessutom är en av landets främsta experter på ämnet i den intervjun med professor Ann Josefsson som ni hörde i förra avsnittet. Dels har vi valt att dela upp det här avsnittet som vi ska spela in i 2 delar, eller 3 då totalt sett om man räknar intervjun med Ann. Där den första delen idag kommer att handla mer generellt om förlossningsdepressioner och fokusera på förlossningsdepressioner hos den födande kvinnan. Och sen kommer vi att komplettera med ett avsnitt om förlossningsdepressioner hos partnern, det vill säga pappan eller exempelvis den icke-födande mamman i ett samkönat par. Där kommer vi att prata lite mer om HBTQ-föräldrar i största allmänhet. Du tyckte ju att vi skulle försöka vidga ämnet lite grann för att inte bli så heteronormativa som vi från början hade tänkt. Så vi har försökt kolla lite grann på det här, även om det är, ja, vi har inte lyckats hitta så mycket forskning på det där, om vi ska vara helt ärliga. Intressant.
Det stämmer. Om man ska vara positiv så kan man säga att det finns ganska mycket forskning på mamman eller den födande och nedstämdhet. Lite mindre eller inte så mycket på när det gäller pappa, och om på partner eller andra konstellationer finns det väldigt lite.
Ja, så är det. Vi ska alltså försöka att inte fastna i den heteronormativa fällan allt för mycket, även om man väl kan tänka sig att många problem är rätt allmänmänskliga och inte beroende av sexualitet. Jag tänker att förlorad sömn och psykologisk stress över att man har ett nytt litet liv att ansvara för, och barnskrik och en massa annat är ju universellt, även om andra aspekter som vi kommer att prata om i nästa avsnitt inte är det. Hur som helst, om man tycker att vi misslyckas med vår ambition här, så får man gärna skälla på oss båda på Twitter, inte sant?
Ja, absolut. Tagga in mig när ni skäller på Christian.
Exakt, så kan vi dela bördan. Jag tänkte att vi drar igång, men att vi innan vi gör det ska adressera ett litet problem av akademisk karaktär som jag nämnde i intervjun med Ann också. Nämligen att förlossningsdepression är ett ord som har många synonymer. Postpartumdepression är en sån. Perinataldepression är en lite bredare definition som även innefattar tiden innan förlossningen. Baby blues syftar på ett annat fenomen som inte är depression, men som likt Ann sa då kan övergå i depression, men som främst är ett oerhört vanligt tillstånd kan man säga, som uppträder ett par dagar efter förlossningen. Jag tyckte att jag såg att det kallades för tre dagars gråten eller något sånt där också. Det är kortvarigt tillstånd där man blir glad och ledsen om vartannat. Och vi kommer säkert att trassla in oss lite i begreppen här idag, men nu har ni i alla fall fått en kort förklaring av vad de innebär. Vill du lägga till någonting, Per?
Ja, du var ju lite inne på det avsnittet med Ann, och sjukvården gillar latin och grekiska, och i detta fall latin, och partus betyder födsel och post betyder då efteråt, och pere betyder liksom före, innan och efter eller runt, som man säger där. Och man använder i DSM-5 den här diagnostikmanualen, senaste versionen, och så pratar man om att postpartum depression är en depression med som har start peripartum, och någon gång under graviditeten och 4 veckor efter födseln. Sen så verkar det som i praktiken, när man tittar på studier och sånt, så brukar man ha längre uppföljningsperioder, så att man har funderat på 12 månader och även upp till 24 månader i en del studier, så det är inte riktigt helt glasklart var den här linjen går eller hur man tittar på depression vid födseln.
Jag får i alla fall intrycket av att man använder uttrycket perinatal depression allt oftare, och att det kanske beror på att man just har upptäckt det, att de här depressiva symptomen ofta inte är så tydligt avgränsade till precis efter depressionen eller förlossningen. Är det en...
Ja, det finns en del studier som visar någon att det är liksom en tredjedel som är under själva graviditeten, en tredjedel ungefär vid födseln och en tredjedel efter. De pratar om det i Läkartidningen, en studie de refererade till. Så att det är ju lite spritt över de olika tidsperioderna eller segmenten under förlossningen. Under graviditet.
All right. Men du, Per, jag tänkte att skulle börja med att fråga dig vad du själv har för erfarenheter av förlossningsdepressioner. Då tänker jag både privat och i ditt jobb som läkare, psykiatriker och sådär. Vad har du dykt på det här någonstans?
Privat är lite osäker. Jag tror inte jag har träffat på det. Varken någon mamma eller pappa som jag känner till, eller att vi själva haft det. Om man tittar på i jobb som psykiater, så har jag träffat på psykiatriakuten mammor, och speciellt den som jag kommer att tänka på med dålig sömn och depressiva symptom, som vi hjälpte till och fick lite hjälp med sömn, försöka rätta till sömnen, och sen också ha kontakt med psykolog.
Okej.
Okay. Eller kurator kanske var i... Ja.
Okej, jag fattar. Vi har ju talat om förlossningsdepression en gång tidigare, åtminstone i podden, och det är i avsnitt 11 för Ganska exakt 5 år sedan spelade jag in det tillsammans med författaren Josefin Lindén som berättade om sina erfarenheter av förlossningsdepression. Och det finns en rad poddar, upptäckte jag när vi gjorde research inför det här, där man talar om det här fenomenet med patienter, precis som jag gjorde där och då, vilket är utmärkt. Men vi kommer att istället tala mer generellt om förlossningsdepressioner, om symptom och förekomst och lite om olika behandlingar som finns, med fokus då på den födande kvinnan idag. Vi har båda läst lite olika rapporter från SBU och Socialstyrelsen, bland annat då en väldigt färsk från SBU om förebyggande insatser som just Ann Josefsson då har varit sakkunnig för. Samt ett par studier om förlossningsdepression och Region Stockholms psykiatristöd som Adel Abu Hamdes, som är ST-läkare i psykiatri, tipsade oss om på Twitter när vi frågade efter lite input där. Men jag måste säga, Per, att det var svårare än jag trodde att hitta bra källor här, vilket jag gissar beror lite grann på det som jag pratade med Ann Josefsson om, nämligen att även om alla är helt överens om att det här är en viktig diagnos av en massa olika skäl, så skriver ju SBU i den stora depressionsöversikten som de gjorde 2004 att det är inte säkert klarlagt om postpartum depression skiljer sig från depressioner i allmänhet i andra avseenden än tidpunkten, slutcitat. Däremot då kan ju sjukdomen ta sig lite andra uttryck. 1177 skriver exempelvis att man kan ha svårt att orka ta hand om barnet och att man kan få tankar om att skada sig själv eller barnet. Och även det här är ju på sätt och vis då vanliga depressionssymptom, att man inte orkar ta hand om sig själv eller att man vill skada sig själv. Men som i det här fallet då även kan drabba barnet. Vad tänker du om det här, Per?
Nej, jag tyckte det var bra intervjun med Ann Josefsson. Hon var ju rätt tydlig med att det är ju inte egentligen någon kanske egen diagnos på det sättet, men att det framförallt är allvarligt för det kan drabba barnet och till viss del partnern också, så att det är en känslig tid i livet när man får det här, så att det är viktigt att hitta det här och så man kan sätta in behandling eller att man kan förebygga. Och det är klart att det blir mycket fokus kring barnet, för det är det som är den nya, ja, tillkomsten, som är största förändringen.
Precis. Det är ju som du säger att förlossningsdepression eller postpartum depression är ju inte en egen diagnos ens i den nyaste versionen av DSM, alltså DSM-5 som du nämnde tidigare, utan det räknas fortfarande som en vanlig depression som debuterar i samband med födelsen. Det här liksom är inte så viktigt, och det betyder ju inte att man ifrågasätter patientens lidande alls eller att man verkligen är sjuk, för att vara supertydlig. Det är inte en fråga om status så att säga, utan jag tror mer att man kan tolka det här som att alltså eftersom att man tänker sig att det är samma sjukdom, så är det främst samma typer av behandlingar man bör ta till. Vi ska inte uppehålla oss allt för länge vid det här, för det är en akademisk fråga, men vad tror du?
Jo, sen kan man säga att det finns i så kallade DSM-5 och även DSM-4 så kallade för specificerare, att då finns det, att det finns en specifik, att man kan ha depression men att man har med peripartum start eller vid peripartum onset. Så att det finns en viss del liksom sånt som man pekar ut lite mer specifikt, och det kom i DSM-4 när jag tittat på lite i diagnosen, men fanns inte tidigare. Så till viss del liksom ser man att det är man skiljer ut det lite, men det är fortfarande en del av den här vanliga depressionsdiagnosen.
Just det, och det finns ju de, ska vi säga också, som tycker att man ändå borde klassa det här som en egen diagnos, och kanske just för att poängtera allvaret på något sätt. Hur som helst, Ann Josefssons kliniska erfarenheter var ju att det som framförallt skiljer förlossningsdepression från annan depression är att man känner stor skuld. Exempelvis för att man inte känner att man kan ta hand om sitt barn, att man inte känner kärlek inför sitt barn och därför inte förtjänar att vara mamma eller sådär. I avsnittet med Josefin Lindén pratade hon om att amningen inte funkade och att det gjorde att hon blev som besatt av att försöka få det att funka, trots att flaskmatningen gick jättebra och barnet mådde toppen. Och hon kände sig värdelös som mamma och så där, berättade hon då. Givet dina egna erfarenheter och det du har läst om kvinnor som drabbas av det här inför det här avsnittet, vad tänker du? Jag tror att Ann har en poäng i det där.
Ja, absolut. Hon har ju forskat länge på det här. Det är ju lite hennes nisch på postpartum depression, och hon är erfaren läkare och professor i det, så det tror jag absolut har en stor erfarenhet. Och tittar man studiemässigt så finns det en Norhayati 2015, en studie där, och då pratar de om att det som dominerar, de vanligaste symptomen är, ja, men dels lägre stämningsläge varje dag, men också just den här känsla av skuld och att man känner att man är otillräcklig som föräldrar och att man känner sig tom och att man inte känner igen sig själv, att det var liksom lite specifikt eller lite någonting som utmärkte sig.
Och just det.
Även finns det en del forskning som är gjord i Kronoberg, vi kommer återkomma till det lite under under intervjun, för de har gjort mycket. Men då visar de också att man upplever mer föräldrastress samt känsla av inkompetens i föräldraskapet och relationsproblem i parproblemen. Relationsproblem i parrelationen.
Just det.
Om man har postpartum depression. Så att det är lite, yttrar sig på lite annorlunda sätt. Liksom sånt. Sen ska man komma ihåg att depressionen är en väldigt mångfacetterad sjukdom. De kan se rätt olika ut. Det finns några kärnsymptom och sen finns det liksom olika tilläggssymptom. Och för, det finns ganska många olika varianter. Och så det är rätt individuellt hur det ser ut bara i liksom grundsjukdomen. Så jag tror säkert att det, att det finns ganska olika manifestationer även för de postpartum depressioner. Så ska man komma ihåg också.
Depression kanske ska ses som ett paraplybegrepp snarare som en enskild sjukdom som är superdefinierad.
Ja, men det är bra poäng. Ja, men det är liksom en bra...
Ja. Just det. Jag tycker att det här verkar vara oerhört smärtsamt och jobbigt. Och jag har själv inte haft någon förlossningsdepression. Men en insikt som jag har fått efter att ha varit pappa i snart 5 år nu och som jag tror att de flesta förstagångsföräldrar inser relativt snabbt, det är att föräldraskapet är så himla mycket mindre rosenskimrande och romantiskt än många tänker sig kanske innan man får barn. Även om jag känner att jag älskar mitt barn mer än någonting annat så kan man ju drabbas av väldigt jobbiga tankar inför sitt barn som man inte trodde att man skulle känna. Väldigt många ångrar nog någon gång under barnets uppväxt att man överhuvudtaget har skaffat barn. När det har varit som jobbigast med vårt barn har tanken slagit mig och det tror jag är helt naturligt och jag tror inte att någon egentligen mår bra av att man skyller över eller låtsas som att det inte finns. Jag kommer tänka på citatet från Tage Danielsson, utan tvivel är man inte riktigt klok. Jag minns i början när mitt barn skrek i timmar i sträck och jag gick och vaggade det i mitt i natten i Vasastan på min arm och jag kände liksom att min livskvalitet där och då var verkligen usel. Nu har inte du varit pappa så länge än, Per. Men har du hunnit drabbats av några jobbiga episoder då jag känt att det här var inte vad jag hade tänkt mig?
Ja, men det blir ju en omställning av livet och framförallt får man ju sova ofta dåligt. Och då kan man ju tänka sig att liksom det här, nej det var inte värt det. Det var skönt, det var ganska bekvämt innan. Och då har man ju också de här väldigt fina stunderna med sitt barn. Mm. Och så kan jag tänka liksom, både våningen, bara tänk om man skulle få en tanke att man skulle kasta ut barnet. Och då vet jag ju liksom att jag kan få en sån tanke, men då vet jag att det där är sånt som kommer och man går inte till handling i det. Och nu har jag diskuterat det lite tidigare i poddar och man ska väl skilja på vad som är en postpartum psykos där man går till handling och gör någonting dumt till vad som är mer tankar, och tankar det är jättevanligt.
Ja, precis. Exakt. Tankar om att man ska göra det ena och det andra med sitt barn, det tror jag kan drabba vem som helst i korta stunder av förtvivlan.
När jag saker börjar slänga ut från balkongen. Liksom, sånt.
Ja, det tror jag är extremt vanligt, till exempel.
Och ganska skuldbelagt, tror jag också, liksom, eller skambelagt.
Ja, och extremt ovanligt att man går från tanke till handling, då, vilket kan vara bra att komma ihåg.
Där tänkte jag tipsa om en podcast från en podd som heter Invisibilia från 2015, som är avsnittet Dark Thoughts. Då handlar det om en man som hade tvångstankar att han skulle knivhugga sin partner och hur de hanterade de tankarna och utifrån också olika typer av behandling, mer psykodynamiskt, mer KBT och mer ACT, och det var rätt spännande liksom, och jag har haft det, jag tyckte det var ganska bra att lyssna på det avsnittet, både när jag träffade patienter som haft lite liknande tankar men även för mig själv liksom när jag kom med sådana tankar, så det kan jag varmt rekommendera.
Ja, Invisibilia alltså, Dark Thoughts. Det var väl ett jättebra tips. Du, SBU skriver så här i den här översikten från 2004. Den i några av studierna anmärkningsvärt stora och eller tidiga symptomreduktionen kan aktualisera frågan om PPD, trots ibland formella diagnoskriterier utgör en särskild och kortvarigare depressionsform. Detta får stöd i en studie från Australien som fann att postpartumdepressionerna i allmänhet varade ett fåtal veckor och var lindrigare än egentliga depressioner. Slutcitat. Och det här tycker jag låter ganska trösterikt ändå för den som lyssnar på det här. Samtidigt som det understryker vikten av att söka hjälp ifall det inte går över. Är det en rimlig slutsats?
Ja, jag har tittat lite på forskningslitteraturen och Goodman 2004 hade tittat på det här. Då sa de att ungefär en tredjedel, vad det var inne på, en tredjedel av postpartumdepressionen startar före graviditeten, en tredjedel under graviditeten och drygt en tredjedel efter förlossningar.
Mm.
Och de flesta kvinnor med lindrig till måttlig depression tillfrisknar med några månader, men knappt en tredjedel är fortfarande deprimerade efter förlossningen. Så att det verkar vara lite hyfsat bra tillbakagång, och det är ju depression generellt också. Brukar ju att man blir, det är ju inte någonting som är för evigt, utan det brukar ju gå tillbaka. Däremot brukar ju ibland för, ja, att man får så här återkommande depressioner. Så att ja, jag tycker det är ändå försiktigt positivt, och ändå att man kan, ja, vi kommer komma in på det, att man kan göra lite för att minska risken, eller finns behandlingar och så.
Just det. Vi har ju redan sagt då att det här är relativt klassiska depressionssymptom ändå, även om det varierar lite grann. Att till exempel då att man kan känna väldigt stark skuld för sig själv i sin mammaroll och så vidare. Och vi har ju gjort flera specialavsnitt om depression tidigare, så man kan ju gå tillbaka och lyssna om man vill ha en lite mer utförlig beskrivning. Men kan inte du bara repetera lite grann vilka symptom som man ska vara uppmärksam på när det gäller depression för den som bara strölyssnar just på det här avsnittet så att säga?
Man pratar om liksom kärnsymptomen, det man måste ha. Liksom, att man känner sig nedstämd, är mindre intresserad av dagliga aktiviteter och har låg energi. Och att det pågått under större delen av 2 veckor, eller minst 2 veckor. Och dessutom, man ska ha ett av de symptomen som jag nämnde, och sen en del andra symptom som förändringar i sömn och matvanor, förändringar i aktivitetsgrad, nedsatt koncentrationsförmåga, skuld eller självmordstankar.
Just det. Så det är liksom kärnsymptomen. Samtidigt så, som Ann sa...
Ja, de här första är kärnsymptom och sen är de här tilläggssymptomen.
Okej. Men som Ann sa där, så kan det vara viktigt att just eftersom det är en fas då man, de allra flesta sover ganska mycket sämre, så ska man först utesluta att det är en ren sömnstörning så att säga. De kanske går och åtgärda på ett enkelt sätt i bästa fall då, genom att man delar upp matningen eller vad det nu kan vara.
Och det liknar faktiskt ungdomar som har depression, att där ska man också försöka utesluta att det inte är sömnstörning. Det är mycket tydligare liksom, för andra vuxna brukar det kanske vara lite mer manifest eller klart, men ungdomar ska man faktiskt försöka behandla sömn först liksom, sånt, för att se om det rättar till sig. Så att det är lite, inga andra jämförelser, men det är lite
liknande. Det går att dra paralleller däremellan alltså. Och om vi kommer in på behandlingar då, så försökte jag kolla på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för ångest och depression. Men till min förvåning så nämndes bara postpartum depression en enda gång där. En enda åtgärd, de har ju åtgärdslistor. Och då var det åtgärden att screena med hjälp av den här skalan EPDS, som står för Edinburgh Postnatal Depression Scale. Kan du berätta lite vad det är för någonting?
Ja, det är en skala som man har sagt att efter 68 veckor ska man erbjudas, alla mammor ska erbjudas screening av det. Och det är egentligen en fråga, egentligen ett formulär med 10 stycken frågor. Man kan få 0-3 poäng, man kan få max 30 poäng. Och till exempel en fråga, fråga 8. Jag har känt mig ledsen och nere. Då kan man svara ja för det mesta, ja rätt ofta, nej sällan, nej aldrig. Om man har då ja för det mesta så blir det 3 poäng liksom sånt. Och då finns det en sån här total poängsumma på 12 eller högre.
Mm.
Ett tecken på att en mer noggrann bedömning behöver göras. Då ska man erbjuda den kvinnan en ny tid för att gå igenom mer hur man mår. Man har gjort en del försök även under graviditet att liksom använda den här skalan. Men man använder inte riktigt lika tydligt där. Det här är ganska tydligt att man ska göra det här efter 68 veckor.
Okej. Okay.
Så det finns en del screeningfrågor som barnmorskan som man har kontakt på MVC frågar, för och så frågar man ju rätt mycket utifrån för tidigare problematik, så man följer det mera via allmänna screeningfrågor och man frågar utförligt om man haft sjukdomar tidigare.
Okej.
Så, men det här är ju faktiskt ett bra formulär, och det fördelen är att det finns väldigt mycket översatt på andra språk. Det finns liksom jättemycket språk, och ja, det är en rätt hyfsat bra skala. Den upptäcker inte allt, det beror lite på hur man sätter den här cut-offen, alltså 12 poäng. Sätter man lite lägre, då upptäcker man flera, men det blir mera liksom brus.
Mm.
Jag tror att SBU har någon sån här gräns på 80% det man ska upptäcka för att det ska vara liksom bra, riktigt bra. Eller,
okay.
Och det här tror jag låg någonstans på 78 i vissa beräkningar, så det ligger nästan utanför SBU.
Jag fattar.
Godkänt och sådär. Men det känns som att använda det här strukturerat, och det gör man det på ett bra sätt i Sverige. Och då tycker jag liksom att det är ett bra steg liksom åt, för att identifiera depression hos...
Jag fattar. Du har ju en fäbless för skattningsskalor, det vet vi ju sedan tidigare.
Vi har ju ett avsnitt om det.
Ja, som du krävde att få genomföra, och då löd jag. Ja, men du, i övrigt då så kan man väl liksom tolka det här som att det är en gammal hedlig depressionsbehandling som man rekommenderar. Är det så man ska tolka det?
Ja, det stämmer.
Och vad är det då man normalt rekommenderar vid depression, och i vilken ordning? För Socialstyrelsen graderar ju det här efter hur bra de olika behandlingarna fungerar rent generellt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, nej, men då kan man säga utifrån det nuvarande dokumentet i Socialstyrelsen, när det ska man erbjuda KBT till vuxna med lindrigt medelsvår egentlig depression, som har ganska hög prioritet, eller prioritet 2, erbjuda IPT till vuxna med lindrigt medelsvår egentlig depression.
IPT får du bara, det är interpersonell psykoterapi alltså.
Ja, precis. Jag tänkte kan gå in lite mer på det, för ni snuddade lite vid det vid senaste avsnittet.
Ja, visst.
Jag försökte sätta dit professorn här med spåra.
Det var taskigt.
Nej, men inte så lätt. Så, och sen så är det just med antidepressiva mediciner med egentligen lindrigt till medelsvår egentligen depression. Kanske ännu mer vid medelsvår till svår. Och så kan man också erbjuda fysisk aktivitet till vuxna med lindrigt till medelsvår egentligen depression, och korttids PDT.
PDT, psykodynamisk terapi, alltså.
Terapi. Och de har fysisk aktivitet och
korttids-PDT.
PDT är att det kan erbjudas, men andra är att det bör erbjudas. Och,
så de är lite lägre prioriterade, mer ifall det andra inte visar sig fungera typ.
Ja, precis.
Okej, men du, jag funderade också lite grann på ifall den här psykoterapin då, exempelvis KBT eller IPT då, som är relativt högt prioriterade, ifall de anpassas efter situationen med nyfött barn eller barn på väg. Och jag försökte hitta information om det här. Det var inte helt lätt. Jag hittade en studie som hette Modifying CBT for Perinatal Depression, där man menade att KBT överlag visar något sämre resultat för förlossningsdepressioner än för vanliga depressioner, även om det funkar. Och att man därför då ville undersöka om det gick att anpassa KBT efter blivande eller nyblivna mödrar, vilket jag antar då tyder på att KBT normalt är att man kör samma liksom standardiserade version. Men å andra sidan så tänker jag då att får väl anta att den då ändå anpassas naturligt så att säga. För KBT handlar ju mycket om att ifrågasätta negativa tankar och att ändra beteenden som gör att man inte får tillräckligt med positiva intryck exempelvis. Mm. Så då är det lätt att tänka sig att man då naturligt talar om negativa tankar om en själv som förälder, eller att man försöker anpassa föräldralivet så att mamman, i det här fallet då den födande mamman då, får möjlighet att göra kanske avkopplande eller stimulerande saker, eller anpassa livet för att hon ska få sammanhängande sömn eller vad det nu kan vara. Vad är speciellt för KBT i denna grupp, om det nu är något speciellt?
Ja, nej men generellt kan man säga att liksom floran hur man gör KBT och KBT-manualer är ganska liksom svår och genomtränglig. Jag tittar lite mer på ungdomssidan, vad det liksom, vad de aktiva komponenterna som fungerar och hur är det beskrivet och sådär. Så att det är inte helt liksom entydigt, men hur det där är, att det finns ett sätt att göra KBT. Men då tittar jag lite på, det finns en studie som heter Magdalena-studien som, okay. man har tittat på postpartum depression och KBT-behandling och även läkemedelsbehandling. Och resultaten är inte ute, den studien nyligen avslutats. Men då tittar jag lite på hur har de gjort med sin KBT-behandling. Mm. Och då är det en internet-KBT-behandling och då använder de sin vanliga 12-veckors behandling och en psykolog som är tillgänglig online. Och det de har gjort, skillnaden med den här graviditeten och att de har en extra modul eller ett extra kapitel liksom, när man pratar om graviditetsrelaterade symptom, okay, som kan sänka stämningsläget. Och det pratar man i början av behandlingen och sen har man en extra modul om relationer i slutet av behandlingen. Annars använder man samma för dem som man gör för de som inte är gravida. Så att det är lite tillägg.
Jag fattar, men det låter väl bra på något sätt att de har lagt in lite sköna moduler där för föräldrar.
Ja, det är lite KBT-stilen. Liksom, absolut. Så det var intressant att läsa och jag tror att det finns säkert olika sätt att göra på det här. Men det är ändå lite anpassat och det är rimligt. Sen tittar man vad man gjort, om jag hoppar över till IPT då, eller interpersonella psykoterapin. Så jag har gått in lite och tittat på, för den är lite mer undflyende tycker jag när vi pratar om den. Och jag tror varken du eller jag har riktigt lika bra koll på den som KBT. Och då tittar jag på en studie från 2007, Sofie Grigoriadis, som hade liksom dekonstruerat eller tittat på vad man gjorde i olika faser. Och då hade man där en 12 stycken sessioner och session 1-2. Så pratar man mycket psykoedukation, att det är vanligt och behandlingsbart. Man depression och man tittar liksom hur ser livet ut för den här personen.
Ungefär som det är i KBT nästan alltid också.
Eller? Ja, men precis. Det var ju rätt likt där. Mm. Och sen i session 3-10, medelfasen eller mittfasen av IPT. Så tittar man på liksom depressionen, har man haft att man förlorat förluster i livet av människor eller förändringar, har man flyttat eller har hänt någonting sånt. Och där finns det tre olika områden med interpersonella eller dispyter eller konflikter, kan det vara att man tittar på det eller att man tittar på förändringar i livet, till exempel att man blir förälder eller andra förändringar eller att man har. Så det finns ett antal områden där. Jag är inte tillräckligt bevandrad i IPT för
att liksom
gå in på det. Liksom.
Lite mer djupgående, latenta konflikter som man inte själv tänker på. Så det här är ju en terapi som är sprungen ur den freudianska skolan. Och det märker man ju av det du beskriver här. Även om det verkar vara lite mer hands-on eller ganska mycket mer än den gamla vanliga divan psykoanalysen, så att säga. Är det en okej beskrivning?
Ja, precis. Psykoanalysen är väl ganska ute, förutom för om man nu verkligen vill själv utveckla sig och så, men inom vården. Och så också säga att där har man också en modul som jag tror är lite specifik, där man jobbar med också med det här, hur anknytningen är mellan mamma och barnet. Man pratar om det och barnets känsla, att känna sig säker, att man hjälper med den relationen också som en del av behandlingsdelen som är lite mer specifikt IPT då med postpartum depression. Och sen så i slutet av terapin i session 11 och 12 så går man igenom vad man har uppnått och ser om hur man har, ska ha en plan så att man inte råkar ut för det här igen, och om det händer så kallad contingency plan och lite så här stressorer och framtida möjliga problem. Ganska lik KBT.
Ja, men jag tänkte precis säga det, men det låter som att de har tagit väldigt mycket intryck från det som har varit framgångsrikt med KBT.
Så det är mer relationsorienterat liksom, i mitten kan man väl säga liksom sånt och de här, och det är väl det. Ja, så det tycker jag är väldigt intressant att gå in och liksom se det. Och sen har de ju som sagt tagit intryck, eller det är relativt lik KBT början och slutet då.
Ja. Men vad bra, tusen tack. Det var ju kanon att du hade djupdykt lite grann där, för att jag måste säga att jag har relativt dålig koll på IPT som lyssnarna, eller de trogna lyssnarna i alla fall, känner till också. Sen kanske vi ska säga någonting om förebyggande insatser mot förlossningsdepression också, som ju den här färska kommentaren som SBU gjort av en amerikansk sammanställning handlar om, alltså vad som kan göras för att undvika förlossningsdepressioner. Det här är väl kanske liksom inte riktigt vad ska jag säga, behandlingsnära eller sjukvårdsnära just nu, utan det här är kanske mer en forskningsfråga, eftersom jag tror inte att man arbetar så mycket med det här i vården idag, utan det är väl mer när man blir sjuk. Men i alla fall, jag tycker
det är min tolkning också.
Men jag tyckte ändå att det var väldigt intressant, och där var man ju ganska tydliga med att det finns inget stöd för omega-3-oljor och annat sånt där, som jag kan tänka mig att det finns massvis med råd på nätet till gravida kvinnor att man ska ta såna oljor för att undvika förlossningsdepression och sånt där. Det är bara min fördom om alternativmedicinare som du hör, men jag skulle bli mycket förvånad om jag inte har rätt, särskilt eftersom de har valt att ta med det i den här studien då. Utan det är i så fall psykologiska behandlingar i form av KBT, kognitiv beteendeterapi, eller då interpersonell psykoterapi, IPT, som gäller. Men där å andra sidan då, så fanns det ganska gott stöd å andra sidan, eller hur?
Ja, men precis. Man såg att risken för depression minskade med 39% relativt riskminskning vid psykoterapi, och ja, relativ risk 0,61, 95% konfidensintervall från 0,47 till 0,78.
Och det får du förklara.
Ja, det vill säga att i det här fallet är det tydligt att det hade effekt. Man stod på en del av de andra grejerna och kunde man se att en del av de studierna vi hade visat att man hade effekt, men del visade inte någon effekt överhuvudtaget, och då kan man inte säga någonting om det. Det är för spretigt, men här var det ändå tydligt att det hade effekt med
genomgående.
Ja,
just det. Jag tänkte vi kunde nämna bara superkort också, eftersom en del oroar sig för det här med att medicinen ska gå över i bröstmjölken och så vidare. Så den frågan ställde jag till Ann Josefsson, ifall ni inte har lyssnat på den intervjun än, så kan ni gå in och kika där också, när det gäller, eftersom vi har nämnt antidepressiva mediciner och så där, även litium och sånt där, som om man har bipolär sjukdom. Så kan man gå in och lyssna på det där. Sammanfattningsvis så rekommenderar hon att man skulle diskutera med sin läkare, och att allt som oftast, så som jag tolkar henne, så var det viktigare att mamman fortsatte må bra psykiskt under graviditeten, så att man kan finnas där för sitt barn, än att den här risken för att läkemedlen går över bröstmjölken. Är det en okej sammanfattning, du som också har hört hennes svar, Per?
Ja, absolut. Och både för sitt barn och för sin partner tänker jag att det blir liksom en bra dynamik i familjen, liksom, med familjeperspektivet också. Men ja, också utifrån vad hon sa, cost-benefit, vad man vinner och vad man förlorar.
Exakt. Sammanfattningsvis så finns det ju alltså effektiva behandlingar, så den som lyssnar på det här kan se på framtiden med tillförsikt och stort hopp, och det tycker jag att vi bör understryka flera gånger, inte minst eftersom jag själv har haft en vanlig depression då och vet hur trögt man tar in positiva budskap när man är deprimerad. Dessutom så är det ju så att vården i Sverige, med alla dess brister, faktiskt lägger allt mer resurser på att fånga upp föräldrar, främst mammor men även pappor, som vi ska prata om i nästa avsnitt, som drabbas av depression. när vi gick på mödravårdscentralen och barnavårdscentralen, jag och min tjej, så frågade de om det här, och det fanns en psykolog kopplad till mottagningen, men kanske med någon månads väntetid eller så. Så jag vet inte, halvbra betyg kanske man kan säga. Hur var det för dig och din fru, Per?
Jag tänkte på det på MVC och BVC. Jag tror att frågan kom inte upp, men jag vet att det är kopplat. Och jag vet att till exempel BUP har ett särskilt extra uppdrag att kunna stödja föräldrar i Stockholm och vara som någon typ av konsult och hjälpa till på BVC om man skulle behöva extra kompetens. Så jag tror att man har rutiner för att fånga upp om folk mår dåligt.
Mm.
Men de kanske inte syns så tydligt utåt.
Jag fattar. Men hur var det för dig och din fru då?
Gällande det, jag har gått och väntat lite att jag skulle få, man ska få ett eget samtal som pappa, om man ska få frågan om hur man mår lite. Jag har inte fått det, jag är väldigt nöjd med vår BVC-sjuksköterska i övrigt, men jag har inte velat lägga på heller, för att jag vill se liksom så här, kommer det komma sånt, och det har inte kommit. Jag tror det är lite sent nu, vårt barn fyller 1 nu snart, så jag tror att det har tiden har nog gått ut, om det blir någon sista minuten räddning efter man har hört.
Okej, så du
hört det här. Så att jag uppfattar att det har fungerat bra för min fru, att hon hade ett eget samtal och fick också fylla i det här EPDS-formuläret, men inte så mycket för partnern.
Okej.
I alla fall inte strukturerat liksom, på ett sätt. Och där tror jag att det finns en hel del att göra.
Just det, och det kommer vi prata lite mer om i nästa avsnitt, som sagt. Och det finns ju säkert ställen där det funkar dåligt med sånt här givetvis, och ställen där det funkar bättre. Men jag hittade en rapport från Socialstyrelsen 2017 som heter Vård efter förlossning, en nationell kartläggning av vården till kvinnor efter förlossning. Ifall lyssnarna skulle vilja gå in och läsa den själv, så heter den så alltså. Där man i oktober 2016 kartlade hur många regioner där barnmorskor får utbildning i psykisk ohälsa och förlossningsdepressioner, och i hur många regioner man utbildar barnmorskorna i det här screeningverktyget EPDS, och hur många regioner där barnmorskorna får utbildning i att ge stödsamtal. Och det här var ändå ganska uppmuntrande siffror, eller hur såg det ut, Per? Du har ju också sett den.
Ja, i princip så erbjuder alla EPDS och ska göra det och är utbildade i det. Och ganska många ändå tränade att ge stödsamtal. Så, och det är lite... Ja, men så, majoriteten, eller nästan alla... har genomgått det här.
Ja, precis. Någon liten utbildning eller så. Halland utmärkte sig dåligt här genom att inte ha tillgång till någonting i den här formuläret som de hade. Men så googlade jag lite grann på det där, och det verkar inte riktigt stämma.
Nej, det är lite orimligt. Jag tror att alla gör det. De är rätt duktiga typ. De har ju så här rikshandbok, BVC, där vad man ska göra vid olika, som jag brukar gå inför vi ska på besök, vad man ska göra vid olika tillfällen och hur det ser ut, och det är jättestrukturerat och lite så här fungerar. Undrar om det var Olof Palme som sa att det var kronjuvelen i svensk sjukvård, BVC-vården. Jag är inte helt säker på det, men BVC och MVC fungerar ju väldigt bra i Sverige, väldigt välstrukturerade liksom sånt.
Vi kan ju nämna att din mikrofon här av utrymmesskäl, eller vad man ska säga, står på Henrik Berggrens Palme-biografi som du hade i bokhyllan här, som är väldigt bra, som jag också har läst, Underbara dagar framför oss. Ja, en precis. Liten rekommendation, va? Eller?
Ja, precis. Och jag tänker, för att inte liksom vara för mycket åt den politiska sida, så står ju din mikrofon här, som också min bok här, på Nya stora etikettboken av Magdalena Ribbing.
Lite mer konservativa.
Just det. Som också faktiskt är en bra, ja, det är lite olika böcker, men den är faktiskt också väldigt bra.
Det är bra att du balanserar upp även politiskt här. Men du, i den här rapporten då, så skriver man också under rubriken Handläggning av psykisk ohälsa och sjukdom efter förlossning, att, citat, i några landsting och regioner finns riktlinjer eller vårdprogram för psykisk ohälsa och sjukdom i samband med graviditet och barnafödande. I andra landsting och regioner saknas sådana riktlinjer. Flertalet samordningsbarnmorskor skrev att kvinnor med behov av vård för psykisk ohälsa remitteras vidare till en kurator, läkare, psykolog, psykoterapeut eller mödra-barn-hälsovårdspsykolog eller till en Aurora-mottagning. En samordningsbarnmorska skrev att barnhälsovården informeras, och en annan angav att de tar kontakt med den förlösande barnmorskan i de fall det är aktuellt. Slutcitat. Och en Aurora-mottagning är vad jag förstår en mottagning för de blivande föräldrar som känner stor oro inför barnets födelse. Och som då antar jag kan hjälpa till även efter förlossningen. Men det verkar ju som att man gör lite olika i olika regioner. Så var ska man söka hjälp, tänker du, Per? Finns det något bra svar på det egentligen?
Jag tror att Aurora-mottagningar och liknande började komma någon gång på 80-talet, började byggas upp, och det kan heta lite olika olika landsting. Jag tror att det finns Freja-mottagningar och så här, lite olika. Så man får väl se vad det heter där man bor. Och, så det är inte helt standardiserat hur det där ser ut. Och det är ofta när man har någon mer ohälsa. Det finns ju specialist-MVC om man är mödravårds central, om man till exempel har högt blodtryck och sånt. Det här är mer oro, eller om man har någon annan problematik som man kan få extra stöd. Det brukar vara uppskattat. Men jag tror att man ska prata med sin, om man är på MVC ska man prata med sin barnmorska, därför att hen har bra koll på lokala rutiner. Alternativt om man har bra kontakt med sin vårdcentral kan man prata med någon där.
Barnmorskorna på MVC är ju lite, ofta lite spindeln i nätet, eller hur?
Ja, exakt. De brukar ha bra koll på det. Och BVC-sjuksköterskorna också. Liksom, de är en del av ett team med läkare och har ofta en psykolog som är, eller de har någon psykolog som är kopplad till dem där ibland. Liksom, sånt. Så där är ju bra. Sen kan man ju, alltså allt ifrån att man kan ju läsa på lite själv om man vill, självhjälpsböcker liksom sånt, eller titta lite på internet, psykiatri, vad det finns för tillgång till behandling. Men jag tror att det är bättre kanske börja där på BVC eller MVC, för att de har väl upparbetade kontaktnät.
Det låter rimligt. Du, innan vi knyter ihop säcken för idag, då, har du någonting du vill tillägga eller någonting du vill rekommendera till lyssnarna förutom den här Palme-biografin vi var inne på alldeles nyss?
Jag tycker den här Invisibilia kan vara ganska bra, och jag vill återigen slå ett slag för det här avsnittet, Dark Thoughts. Jag tyckte den var... Det får jag komma på spontant. Har du någonting så här i icke-fotbollstider där att rekommendera?
Nej, men jag kanske att man kan lyssna på intervju med Josefin Lindén, och för all del, det finns en massa andra poddar som har intervjuer med, som jag nämnde tidigare, med patienter som har haft förlossningsdepression. Det tror jag kan vara ganska givande också. Även om jag inte har lyssnat på någon av dem själv, så är det säkert jätteintressant att lyssna på det. Men du, därmed tänker jag att vi säger tusen tack till dig, Per, och tusen tack framförallt till dig som har laddat ner och lyssnat på podden. I nästa avsnitt fortsätter vi alltså på det här temat, men ska då prata om förlossningsdepressioner hos partnern. Det blir spännande, eller hur, Per?
Ja, verkligen. Det var det som jag kom till dig från början.
Precis. Bra, vi hörs då. Ta hand om er där ute nu. Puss och kram. Hej då. Säg hej då nu, Per.
Ja, hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.